Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Känn er hjärtligt välkomna till Big Six podcast om Premier League avsnitt 151, 7 mars, vecka 10. Kalle Hultin, halloj.
Halloj.
Sabri Suvaxi, tjena.
Ciao.
Vi har, hur bänkade har ni varit under Champions League de här dagarna?
Bommade nästan helt igår, men bänkad tisdag. Då tyckte jag ändå det var kul att se Bayern München i sitt gamla forna slag och Harry Kane med en riktig målskyttsmatch, peta in två.
Det känns som att han, Harry Kane, ändå behövde det där.
Ja, och hela Bayern München och Thomas Tuchel och
främst Thomas Tuchel.
Ja, som också typ sparkade på någon låda och bröt sin tå under pep-talket innan match, så han haltade ner efter trappan.
Ja, det blev typ som att han avslöjade det för svensk media också.
Ja.
Var det inte?
Ja. Märkligt.
Som man sa, det är inte med Lund typ.
Ja.
Ja, och Thomas Tuchel som också på något vis ryktas lite till Chelsea då.
Ja, vi pratade lite innan här om att så här, det är så enkelt att göra nyheter på lag som går dåligt, och i synnerhet då United och Chelsea. Det är bara att lägga ihop ett besätt med tränare, och sen så ska de vara i, så är det, ryktas de 20 tränarnamn helt plötsligt i klubbarna. Men ett som är liksom glädjaren är ju såklart att Tuchel nu ryktas consider a return to Stamford Bridge. Sen så vet man.
Men glädjer det dig alltså?
Ja, det hade varit så jävla nice.
Ja, men jag minns att du har pratat om innan, så att du verkligen skulle vilja.
Ja,
det
känns inte som älskade att hela hans liksom attityd och inställning, och han fattade vad Chelsea, att vad det innebär och vad Chelsea tränare och allt vad det innebär, och han passade så bra in där, och det verkar som att han trivdes som fan också tills Bowley kom då.
Tycker alla andra, typ Chelsea-community och sådär, är för Tuchel?
Ja, men han var helt underbar hela tiden hos oss. Verkligen, så att jag hade tagit emot honom med öppna armar.
Det känns som att typ ingen riktigt omfamnar Tuchel, men du ändå.
Nej, det gick, alltså, han var ju inte omtyckt i PSG, och i Bayern München har det med gått sådär sen han klev in. Men han verkar ju vara en så här av och på manager. Antingen älskar han eller hatar han, både som spelare och som fan. Liksom. Men träffar han rätt, så träffar han rätt liksom, upphöjt i två någonstans.
För att jag sitter nog lite mer i den andra ringhörnan då. Jag varken gillar Tuchel speciellt mycket. Som tränare kan jag tycka att han är lite överskattad. Sen tror jag inte heller att det är en perfekt match för Chelsea för tillfället heller. Alltså, nej. Jag är lite svårt för att se han en return för Tuchel till Stamford Bridge. Stamford Bridge som kanske Chelsea inte kommer spela på kommande. Vad var det? 8 år?
Va? Ja, 6 snackas det om. Men det har varit snack om Stamford Bridge i typ 10 år.
Ja, ja.
Att alla vill...
Så är det fortfarande utbyggnads...
Ja, det snackas antingen om att den ska renoveras och byggas ut. Eller då byggas en helt ny i vissa fall snackas det om. Men det är ju ett väldigt speciellt område som arenan ligger på. Där gammalt militärpensionat ligger grannen med. Där de äger marken. Vilket är jättedyrt att köpa ut. Och jättejobbiga grannar att förhandla med. Vad det verkar. Så att det kommer vara snack länge, tror jag, innan det blir något beslut taget där. Så att det är liksom, det är sån nyhet som kommer och går varje år.
Ja.
Men var det inte några veckor sedan bara, eller det kanske någon månad sedan nu, som det typ blev klart att man hade fått bort de där veteranerna, eller köpt ut någon del?
Ja, någon del där, tror jag typ är påbörjad köpning.
Och vad är den här 8-årsgrejen nu? För att man har fått OK att bygga ut den, eller nej?
Nej, jag vet inte exakt. Jag såg typ bara en pushnotis i veckan på att Chelsea kan spela på annan arena kommande 6 åren på grund av en ombyggnation då. Så att, ja.
Det ska ju dock sägas att området där kring Stamford Bridge, så jag fattar att alltså en så stor klubb kanske skulle behöva en lite större arena. Vad tar Stamford Bridge? 45. Men alltså allting runt omkring där och kvarteren, så här, det är ju vilket ställe.
Det är jävligt mysigt när man går dit på match då.
Jag hade ju, alltså om jag var Chelsea-supporter och det hade tagits något beslut att den kanske skulle givas, som man skulle bygga en arena på ett annat ställe för att kunna smälla upp en sån här Tottenham Hotspur Stadium Arena eller någonting. Det hade ju ändå, det hade
nej, jag,
man
vill
inte riktigt
gillat. Jag är inte där varje lördag och söndag liksom, men jag ser ju inte heller, jag tycker det funkar bra som det är. Vi behöver 60 000, det är väl så här.
Men
man vill driva in mer biljetter och sånt och sälja mer såklart.
Men. Ja, men det är ju förståeligt. Alltså, ja. Så som fotbollen är, den är populär att gå på, inte bara för fotbollsentusiaster. Så att för Chelsea och liksom i den positionen de är, att liksom bara kunna ta in 45 000, det är ju alldeles för lågt.
Ja.
De fyller ju många fler stolar.
Mm.
Så det är ju en investering att göra. Och liksom alltså en renovering behöver ju inte betyda liksom att det är något rymdskeft som ska ske där. Utan man kan uppdatera vissa grejer, eller uppgradera vissa grejer. Sen, alltså det blir ju bättre, liksom, det är mer säsongskort sålda och sådär. Det är en ekonomisk aspekt.
Ja.
Men jag ser också hellre att Stamford Bridge står kvar.
Ja, de har varit där sedan liksom, klubben grundades med 1905. Så att det är ju en helig plats så sett att vi inte har varit någon annanstans än där. Någonsin.
Jag kommer att tänka på Real Madrids miljardombygge av Bernabéu. Det, man kan sänka planen och så tar man upp någon annan jävla plan. Roligast med Chelsea, de sänker startelvan och tar upp en annan startelva.
Det
här funkar inte.
Det finns alltså 20 nya gubbar. Det är också ett miljardbygge.
Ja, exakt. Kul, nej, gick det. Bowling bara trycker på en knapp. 11 färs och åker ner, 11 spelare kommer upp.
Ja, det hade blivit förvånad.
Ja, men så här, ändå fast de åttondelsfinalen kanske inte varit så nervkittlande de här dagarna. Sen är det inte så mycket engelsk prägel nu heller.
Nej.
Det blir mer spännande med Arsenal, Porto såklart nästa
verkligen
vecka. Men det är väl, å andra sidan är det väl bra då att det är så här i åttondelsfinalen nu. Man, det är ju kul med de här skrällarna, men det är väl bra nu att Bayern går vidare. Det är väl bra att PSG går vidare. Det är bra att City går vidare. För det är ju fortfarande, det är de lager man vill ha sen i slutändan.
Mm.
Inte vill du se ett Lazio i en semifinal.
Lazio i Köpenhamn i kvarten.
Det är ju lite charmigt så här om de kan rå på någon, men man vill ju fortfarande få de här topp-topp-matcherna.
Ja, men det är ju kul som liksom, att Lazio lyckas vinna första mötet. Och då blir det ändå match i München. Och sen så att Porto vinner hemma. Det blir också match nu nästa vecka på Emirates. Så det är skitkul, men sen vill man i slutändan att Arsenal och Bayern ska gå vidare.
Ja, exakt.
Man är ju så tråkig.
Ja.
Och apropå, vi vill inte att Arsenal ska gå vidare.
Jo, jag tycker så länge alla tre lagen är ute och krigar i Europa samtidigt så blir det ännu mer kryddat i Premier League.
Ja.
Eller racet.
Men du om någon måste väl verkligen, verkligen vilja det?
Ja.
Att de går vidare.
Så fokus ligger på två delar.
Ja. Det där är inte jag.
Undrar om det gick in i mickarna.
Vad är det som sker här?
Det är alltså någon som borrar i...
Ja, fan, klockan är 10:56. Ni ska ha lunch nu. Alltså, det, allå.
Exakt.
Det är ingen byggarbetare som jobbar nu.
Jag vet ju inte om det här går in i våra mickar. Nej. Men i så fall är det ju ett problem om det ska fortsätta.
Ja.
Kan man lugnt säga.
För de som, det borras i byggnaden, eller i...
Över,
eller under, jag vet inte. Någonstans i byggnaden så borras det.
Tillbaks då, där vi var. Du vill ändå att Arsenal ska ryka och Champions League ska bli?
Ja, men alltså det är någonting av hela, i hela min själ som inte vill att Arsenal ska gå bra i Champions League eller gå långt i Europa. Sen självklart så hör jag när ni säger att när, om Arsenal ska fightas på två fronter så är det klart i alla fall en liten fördel då. Eftersom man måste liksom, alltså man kanske går för det i Champions League om man kan gå långt där, men... nej fan alltså. Det hade ju ändå varit lite mysigt om de floppar här mot Porto. Vilket vi typ har varit inne lite på att de, eller jag har varit inne på att man ska inte underskatta Porto i Champions League. Och det, man fick mycket skit för det. Men ja, nu ligger de ju under med inför returen här nästa vecka. Men jag, alltså så här, generellt när man lyssnar på, alltså så här, ganska många Liverpool-supporter och så här, eller många supportrar i en titelstrid, hur de så här går in i någon sån här heja på ett annat lag mot en toppkonkurrent. Alltså så här, till exempel nu när City mötte United, det sitter ju många Liverpool supportrar där och du vet, försöker verkligen hålla på United för att man vill att de ska ta en poäng. Jag är inte där. Alltså i alla fall inte när Liverpool leder Premier League.
Ja.
När Liverpool leder Premier League, ja, men det är vi som är jagade. Njut! Alltså då är jag mer så här, jag sitter tills 99 plus 13 sekunder och jobbar ett Nunez-mål. Alltså där är jag. Sen vad City gör, alltså skönt, de tappar poäng mot Chelsea. Men jag sitter inte heja på Chelsea. Jag sitter och hejar på ännu mer att Liverpool ska göra jobbet. För så länge vi vinner, då kan de inte gå om oss. Så jag har lite svårt för det där. Och så här, man har ju hört, alltså, sitter och hejar på United borta mot City. Det, alltså, du vet, jag hade blivit gråhårig. Alltså, det gör du. När United ändå gör 1-0. Och vad har ni? 1-0 till, när gör Foden?
56 kanske?
Ja, men du vet. Alltså, jag hade ju mått dåligt. Så det är mer så här, jag loggar ut lite från vad de andra gör. Och så här, embracea liksom att, ja, låt dem jaga oss. Så, ja, men där är jag lite i supportskapet. Sen är det kanske tvärtom, om man då är Arsenal och City-supporter, att när man jagar, att man då kanske håller då att man håller väldigt mycket extra på West Ham när de möter Liverpool och sådär. Man går in för liksom, så. Men nej, jag gillar att...
Många snackar ju om att efter Darwins sena mål, som säkrar alla 3 poängen mot Nottingham här senast, att det är ett år sett till när jag har klarat den här skadekrisen på så bra sätt, tagit en titel, vinner de tuffa matcherna och avgör sent. Liksom. Ser du det i stjärnorna också? Att det kanske, och med tanke på att det är Klopps sista vår här nu, liksom, ja, att allt stämmer, eller vågar man ens tro det?
Ja, men det är klart att det är lite gåshud när man tänker på det. Håret reser sig, men alltså att ja, men vi har ju gått igenom en tuff period här med skador och truppmässigt. Och jag tror att så här, det stärker inte bara de spelarna som har gjort det. Det stärker inte bara, alltså, förstå att Van Sala, Trent, Soboslai, Nunes, Jota, att vara de här stjärnspelarna på sidan, men se sitt lag vinna i 99:e minuten, se sitt lag vinna en titel trots allt, med liksom juniorer och reservspelare och vissa startspelare. Det stärker ju inte bara de som har gjort det. Jag tror det stärker hela gruppen, att de är så här, uff, shit, när jag kommer tillbaka, då ska jag leverera ännu mer. Tack för att ni höll min rygg medan jag var borta, men nu då tackar Nunes genom att nicka in den i 99:e minuten, att ni så här, ni gjorde inte allt det här förgäves, för när jag kommer tillbaka, då kommer jag också avgöra. Att det stärkte en hel grupp. Så det var så otroligt förlösande att det också var Nunez som kom tillbaka och nickade in den där i 99:e minuten.
Han har gjort jävligt många viktiga mål i år. Alltså.
Ja,
han är ofta uträknad, så kommer han upp från ingenstans och vänder på
honom. Sen lite fina 99:e minuten får man ju ändå säga. Och,
Får cyniken kliva in här nu?
Nej.
Jag tror inte Nunez vet namnet på någon av de där 17-åringarna.
Jo, men sluta nu! Vadå?
Tack för att ni har gjort jobbet medan jag var borta. Nu ska jag visa här att det ni har kämpat för inte var något för
jävligt. Nu kommer den bittra United-supporten som inte har haft ett lag på 10 år. Ingen lagkemi överhuvudtaget. Det är inte någon som vill ha kaptensbindeln i det här laget.
Kemi i laget. Ni är lite mer speciella i ett lag. Det är lite bättre.
Speciella.
Lite
det
bättre kemi i det laget.
Vi är ett lag, vi är en grupp. Vad är United?
Det var inte diskussionen att göra. Jag säger bara att Nunez har inte en aning om
vad det är. Vi vet hur det såg ut. Solskär bara, vem vill vara kapten mot City? Ingen sträcker upp handen. Det är där ni är. Men alltså, vi har 11, 12, 13, 14 som räcker upp handen som vill vara kapten. Men jag förstår att du är bitter där borta. Jag förstår det.
Jag har ägnat den här morgonen till att lyssna på den här podden när Solskär var med i The Overlap. Alltså, jag vet inte om man ska klassa det som Gary Nevilles podd eller hela det där gänget i alla fall, med Carragher och Roy Keane. Och de är så många också när de sitter och poddar i den här inspelningen. Det är samma sak när man sitter och lyssnar på typ den här Rio Ferdinand. När de liksom, de har en gäst. Det är oftast då jag lyssnar. Men de är också typ 5 personer utöver gästen. Så det blir ju bara
en massa röster.
Ja, men lite så. Ja. Jag tycker det här var ändå lite bättre strukturerat. Men ja, de är så jäkla många.
Ja.
Men ja, jag vet inte ändå. Jag får ändå bilden av, alltså, Solskär. Det kändes som, det, som att han, ja, men som han pratade om, han var ändå väldigt öppen och sa med så här, King Ronaldo-värvningen. Så här, det var en värvning vi måste göra, men det blev inte bra. Han sa också så här, det blev misslyckat. Jag tror det hade gått bättre om han inte hade kommit. Och så där. Det var ändå öppen med. Och och liksom det här med att han visste att han skulle få sparken i paus där mot Watford. Och han hade frågat sig, är det någon som inte spelade upp din hand, så bytte jag ut det ungefär.
Och så var det,
men han sa också så här, det var spelare i omklädningsrummet som grät. Liksom. Jag tror ändå inte han hade hela truppen mot sig så.
Men stämde det, för jag bara läste... Jag såg klippet på Twitter när han säger att han visste han skulle få sparken i Watford halvleken där. Och han frågade, ja, vilka vill inte spela andra halvlek? Och så byttes typ Rashford och McTominay ut.
Var det de som byttes ut? Jag tänkte på det här faktiskt.
Jag har inte dubbelkollat det nog. Men jag läste bara folk som skrev på Twitter. Varför byttes då Rashford och McTominay ut? Som är one of your own. Vad fan är det för signaler då? Om det är de som räcker upp händerna först. Liksom. Men jag har inte det här bekräftat. Så att det...
Och det är lite luddigt det där. Hela den här kaptensgrejen också. Det landar nästan i sen bara att han säger att, alltså, att det var spelare som kom till honom. Eller de kom inte till honom, det var liksom, gick till andra tränare och gick via. Liksom, att han, det var spelarna personligen som sa att de inte ville vara kapten eller vad det nu var. Utan, och då reagerar liksom alla nevler och de sa, va? Så sa han så här, då är Solskjaer så här, men så gjorde inte vi på vår tid. Då gick man direkt till tränaren, men idag är det bara massa ombud den vägen liksom.
Det var ju andra spelare som hade också liksom sagt att han ville inte vara kapten och typ så här. Och då var väl han lite inne på att han var inte riktigt van med det från sin tid i Manchester United. Alltså, där, den här alltså det är en ambitionsfråga. Alltså det är ett ledarskap. Man ska vilja vara kapten. Sen när det gäller liksom det här med att med just Solskjaer och spelarna. Det är så här, i en trupp och spelare, de kan ju ogilla en tränare, men av många olika anledningar. Och jag tror ju inte på alltså, att många ogillade Ole Gunnar Solskjaers personlighet. För att det är säkert, han skiner ju som en sol även om det regnar. Alltså så här, han har inte den här översitta rollen, utan de kanske ogillar han mer. Alltså, vet, kanske rent taktiskt och träningsupplägg och typ så att man säger, nej men det här funkar liksom inte riktigt så här.
Men
man ogillar inte honom som person.
Ja, men nej, det tror jag ingen. Jag tror det stora delen var hela den här analogin. Han sa ju det själv att vi var ju det laget som pressade högst i ligan. Innan Ronaldo kom. Och han använde sig av Daniel James och vad det nu för spelare som verkligen bara har en egenskap, och det är att löpa och springa. Och sen kommer Ronaldo och de var ju verkligen tvungna att göra om hela sättet att spela. Och han kom också i slutet av fönstret. Det var ju liksom under säsong. Det var väl Newcastle man mötte till helgen. Och han hade ju precis flygit in i en privat kråka liksom, från Turin. Och rätt in i elvan. Och han gjorde ju mål så. Men att man var ju tvungen att göra om verkligen helt hur man spelade. Och han sa det så här, med bollen var det inga problem. Men utan bollen var det. Och den som tog mest stryk av att Ronaldo kom, det var Cavani, sa han. Sen pratar de lite om just det här med, eller, alltså Ole var ju väldigt tydlig med att han, alltså att Maguire var verkligen en sån bra ledare så här i omklädningsrummet, för de ställde lite frågor vad han tyckte, om de tyckte Bruno Fernandes hade kaptens egenskaper och sådär, och att, ja, och då sa ju, Ole sa också att han för hans eget bästa så ibland så hade han kanske visat lite för mycket känslor, och det är väl lite det som syns när man kritiserar honom hur han håller på idag. Men så det är ju också lite av ett mysterium det här med Maguire då, om man faktiskt är en så bra ledare i gruppen och så vidare, att varför man tog binden av honom.
Det var bara för att typ ta bort lite strålkastarljus på honom också.
Kanske, men det blir det inte värst. Mer strålkastarljus.
Det blir väl svårt att få rätt sida på det problemet. Jag kollar upp det här bara, och mycket riktigt så både Rashford och McTominay gav i paus.
Kanske var de som sträckte upp handen.
Ja, Martial och Donny van de Beek byts in. Och van de Beek är ju den som reducerar i matchen också.
Just
ett av få mål han har gjort i den röda tröjan.
Verkligen. Det här är nästan en genant fråga, men han tillhör fortfarande, eller sålde de honom, eller han är utlånad nu?
På lån till Frankfurt, där han inte heller får mycket spelt.
Det är Hugo Larsson som är tar hans plats.
En gåta hans karriär.
Ja, verkligen. Men... Gift med Dennis Bergkamps dotter.
Just det. Där fick han rätt.
men så här, alltså, jag kan inte undgå att känna att det är så här, att Ronaldo får så extremt mycket skit. Och påhopp att så mycket av typ så här problemen skulle vara han. Alltså jag har svårt att se.
Men får han det då?
Ja, men här Solskjaer också. Vi gjorde jättefel.
Nej, men du har inte lyssnat på intervjun. Det är jag som återberättar. Du har ingen aning hur han säger. Jag säger bara att han sa... Nu var det ju min analys. Att jag tror att det gick dåligt. Att det liksom skett sig med Ole. Att det inte var på grund av hans taktik. Utan för liksom Ronaldo kom in i klubben.
Ja, men du sa att Ole hade sagt att typ med facit i hand var inte så bra att vi tog in han. För att det var brist... Alltså att du... Det var inte, vi var det
men han säger ju inte att han hade vunnit Premier League och varit kvar i Man United än idag.
Killen gjorde 18 mål, han kom 3 i skytteliga. Alltså, det är lätt att sitta som Ole där och då kasta skit på Ronaldo. Jag vet inte, jag har bara lite svårt för många. Alltså, tycker du inte det själv då? Det är många som kastar lite extra skit på Ronaldo i United-led.
Sätt till att du går och sätter dig i en intervju med Piers Morgan och gör sådär när du är kontrakterad av en klubb. Så ja, då kan du faktiskt ta skiten.
Å andra sidan, det där har vi diskuterat. Alltså det var inte bara det var inte bara han. Alltså det var ju han och Ten Hag. Ten Hag gjorde ju också väldigt mycket fel i den där situationen. Men vi, det där har vi diskuterat. Men jag vet inte, av Olof säger att ja, det, typ som att så här, han skyllde sin dåliga... Eller jag vet, jag har inte lyssnat på hela intervjun. Men bara det där att han ska nämna det känns lite som en så här... bortförklaring till att typ, det skulle gått bättre då för honom om han inte hade fått Ronaldo. Jag har svårt att hålla med honom.
Men... Vänta, varför skulle inte han, om Ronaldo får sitta och prata ut i en intervju och hur skit allt var, varför skulle inte Ole få tycka det då?
Jag är bara så här, jag håller nog inte riktigt med. Alltså, du får en av världens bästa fotbollsspelare. Ja, gör något bättre utav det. Han gör 18 mål, han kommer 3 i skytteligan efter Son och Salah. Alltså, du vet, i ett destruktivt lag. Jag håller kanske inte riktigt med honom.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18, regler och villkor gäller.
Sabri, solen skiner idag, man är positiv, man är glad och man är pepp. Och det gör det bara, man blir bara extra taggad för helgen. Och du har tagit ut en trippel.
Tillsammans med Come On har jag tagit ut en trippel för helgen. Och jag har gått en liten annan väg den här helgen. Jag har faktiskt uteslutit storlagen.
Oh, är det kanske den här D-vitaminboosten?
Ja, eller att jag är pollenallergiker som har slagit slint i huvudet. Men jag har först hittat Bournemouth mot det sämsta laget kanske i Premier Leagues historia, Sheffield United. Där hittar vi ett -0.15 spel på Bournemouth, alltså att då Sheffield får leda matchen med 1-0. Samma spel har jag i West Ham mot det näst sämsta laget i den här serien, Burnley. West Ham som jag tycker börjar komma igång här nu igen med Paqueta och West och Bowen och lirarna. Så West Ham -1.5 mot Burnley också. Och sen tredje matchen på den här trippen, och där höll Victor på ramla av stolen. För så jävla bra är den här trippen. Wolverhampton mot Fulham. Ja, det är två formstarka lag framåt. Där tror jag att det blir över 2.5 mål.
Oh. Mm. Så mycket mål att jobba. Det gillar
mycket
man.
Mål att jobba. Mm. Bournemouth ska vinna. West Ham ska vinna. Och så det blir mål i någon av burarna mot Wolverhampton i Fulham.
Fint. Och spelet finns på comeon.com under fliken experterna, boostat såklart, och även på vår Twitter, Big Six heter vi där. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Tack till Comeon som är med och möjliggör detta avsnitt.
Tack, tack.
Han sa ju också, apropå de frågade om lite så här värvningar spelare han ville ha, så sa han ju också att Jude was in the building. Du vet att de hade ju, alltså Jude Bellingham var där som 17-åring. Och han sa också så här att så här, då Ferguson var där, så här, Cantona var där, Robson var där när han var på plats liksom och träffade dem. Och så sa han bara så här att han var liksom the most mature 17-year-old I've ever seen in my life. Om Jude Bellingham då, när han var besökt United liksom. Men, och så sa han så här, och att han var så här, att han hade varit så tydlig också med att han visste precis vad han ville ha. Han skulle det x antal minuter så här. Att det fanns inte en chans då att han hade valt Manchester United.
Nej, jag tror inte heller det.
Nej, men det var han ju tydlig med.
Men jag såg en annan grej som han sa. För att, kom du ihåg att du var inne på det, att jag berättade, jag vet inte om det var förra veckan, att det var en scout, de hade en nordisk scout i Manchester United som hade sett Haaland och kom tillbaka, och hela det här med hans pappa som ringde upp, bla bla. Men Ole Gunnar Solskjaer berättade en helt annan version. Om att han hade honom och kom tillbaka och bara, hey, vi måste köpa han. Nu är det så här, vem ska man tro på?
Ja, exakt. Är det jag tänkte komma till det, ja.
Är det här 9 på, alltså att de bara inte ringde klockan 9 för att det var klockan 10 i Norge eller vad fan det var? Eller är det Ole Gunnar Solskjaer som har kommit och bara, vi måste köpa Haaland, och United bara, nej, vi skiter i det. Så här, vi blev fan förvirrad, vem var rätt där, alltså du vet.
Ja, men han sa ju, alltså i podden då, apropå när de kom ju såklart in på Haaland. Mm. Och då så sa han ju att sommaren innan han tog över United då, så då ringde han, jag vet inte om det var, om han fortfarande hade kvar Haaland i Molde då, men att så här, då ringde han klubben och bara sa, ni måste värva den här spelaren. Mm. Och då hade de sagt typ scouterna då så här, nej, we have exakt, we have enough reports.
Apparently not. Kan ni säga det, vad fan, hur kan ni missa?
Ja, men och sen då så sa han att sen gick det då, han blev caretaker under våren där. Och då hade ju Haaland sålts till Salzburg. Mm. Och då hade han återigen sagt till klubben, köp honom nu, direkt. För då hade han inte, Haaland hade fortfarande inte spelat för Salzburg. Det tog typ så här 2-3 månader när han anslöt innan han började spela och göra mål. Så Olof var så här, slå till nu innan. För han hade en utköpsklausul på 20 miljoner euro. Mm. Att han tyckte bara trigga den. Ja. Och det, om det var nu så han sa det och han hade inte spelat och de hade sagt nej, då, det är klart det lät konstigt. Ja. Men sen så började han ju göra mål. För och Salzburg, och då var ju United intresserade, men då var ju alla andra klubbar där och då hade man ingen chans. Ja.
Det är lätt för Olle att sitta efter också och dra upp, liksom. Ja. Han är liksom den som...
Men vi pratade för några veckor sedan det här, så här, tänk om, ja, tänk ja. Om!
Nej, men Haaland var i Molde, han var kvar i Molde när Olle klev in i United, för han gick 2019 tror jag till Salzburg, Olle kom väl 2018.
Ja, exakt. Men det, ja precis, ja. För det var i sommaren 2018 tror jag han hade hört av, ja men då stämmer det, för han hade ju honom typ 18 månader.
Salzburg har ju liksom inte plockat han än, och det stämmer väl överens lite med den här Alfis pappa och den här andra scouten då i United, att vi skulle plockat han innan Salzburg, så det stämmer.
Haalands farfar?
Haalands farsa.
Jag tyckte så Alfis farsa.
Aha, så är Alfis.
Nej,
han sa Alfis. Hans farsa Alfis. Ja, men i alla fall. Men det är den storyn. Nu spelar han ett annat Manchester City-lag. Och han öppnade väl lite dörren i veckan här och sa att liksom så här, vi får se standard, du vet, så här. Ja. Vi får se hur länge jag blir kvar.
Men allting är...
Jag tror vi ser
det. Men sen är det, så lätt att säga att de missade Haaland, men han har ju också, han tog ju en perfekt väg till toppen med, genom att så här, Salzburg där inte är så mycket rampljus, och sen så tar han ett mellansteg i Dortmund och fullkomligt slaktar Bundesliga, och sen då tar han liksom den stora scenen med City. Hade han gått direkt till United vet man inte, med den klubben som mådde så där. Han är 18-19 år, ska han, det blir liksom Rasmus Højlund.
Ja, precis.
Samma grej liksom. Alltså, fast ett ännu yngre liksom, första från Molde till United, ett ännu större steg än Atalanta United. Ja. Så att det här har inte säkert blivit samma succé som det är idag, såklart. Nej. Men förmodligen så efterhand så hade han väl också börjat slakta i Premier League direkt.
Mm. Å andra sidan så har ju Højlund ändå tagit lite av en sån väg.
Jag är superimponerad av Højlund. Det har verkligen blivit en favoritspelartyp under hösten här, som kanske har märkt.
Ja.
Det har varit extra ögon.
Du var ännu mer ledsen när Annika skadade sig.
Ja, exakt.
Ja, men det finns väl inte så mycket mer att säga kring det där egentligen. Det är ju faktiskt så, det är klart det är... Alla sådana spelare har ju alla klubbar alltid, ja. De har ju ändå koll på dem, ja. Och det är ju klart det måste föras så mycket diskussioner och ringas och pratas med agenter och hit och dit. Men det blir ju ändå lite mer konkret på något vis när de är norrmän och haft honom och sådär. Verkligen.
En extra krydda.
För det tror jag ändå på verkligen det där första med att när han var i Molde, när inte Solen var i United, att han bara ringde såhär, ta den här spelaren.
Ja, ja, verkligen.
Jag har inte faktiskt satt mig riktigt in i det här, för jag tycker, eller det känns som att det har hållit på och rullat nu i flera år nästan, när det har pratats om det här nya Champions League-upplägget. Men var det så nu att, om det var i början av den här veckan, att det officiellt presenterades? Ja, var det så? Det
gick väl ut och bara konfirmerade att så här kommer det se ut nu.
Så egentligen allt som har varit i snack och skrivit om det, när vi har pratat också om att det ska det blir fler lag och grupp och så här. Det har ändå inte varit helt officiellt bekräftat.
Nej. Och det har varit en dåligt gömd hemlighet eller någonting så här, som aldrig bara bekräftats av UEFA, men nu har det gjort det och nu släppte de ju en rätt så här enkel video där det var en kille som gick igenom hur det kommer se ut då. Och som jag har sagt någon för länge sedan, med, jag tror att alla som spelat FM vet ju om hur det kommer se ut. För där har de ju byggt på den här teorin som läckte ut då.
Ja, det är så?
Ja, okay. Så spelar man fram till 24-25. Så får man ju spela det stora gruppspelet och så här. Så det är lite kul att testa.
Ja, du är ju FN-fantast. Ja. Du har ju kört det där.
Jaha. Absolut, och det är kul. Och första gången fattar man inte riktigt hur det funkar. Så man bara, varför ska jag möta dem nu? Så här, men nu har det blivit lite mer...
Vad bra, lär mig.
Ja, jag ska försöka. Men som ni då kanske vet, och många vet, är att det utökas ju med 4 lag. Så det blir 36 lag istället för 32. Och istället för gruppspelsfasen så blir det en stor liga. Och där... Alla lag samlas i 4 sidningspotter som är baserade på ranking då. Så att det kommer ju vara de bästa i första sidningspotten och sen ranking neråt då. Och man kommer spela 8 matcher i den här ligan. 4 matcher hemma, 4 borta. Så det är 2 extra matcher i den första fasen av Champions League också. Så möter man två lag från varje seedningsgrupp. Så att du kommer ju möta ett från samma seedningsgrupp som du är i. Alltså ett riktigt topplag. Och sen, okay. och sen två från resterande tre grupper. Så att, och det är väl tanken bakom det, är att det ska bli liksom både viktigare och större matcher tidigare i stadiet av Champions League. Och det har ju vi pratat om här i gruppspelet, att man orkar inte ens kolla på när storlag möter ett lågt rankat lag liksom, så här, för att man vet vad som kommer hända, och de roterar och vinner ändå med ett par kassar. Så tanken är väl att bara få fler intressanta matcher i tidigare stadier. Och sen när...
Vänta då, och samtidigt då ändå man ska möta lägre sidade grupper lag, eftersom att du ändå ska ha någon fördel att du är
ju... Ja, exakt. Mm. Så att du möter ju sju andra lag. Så att det blir ju, det lottas ju fram vilka du möter i den här 36-ligasystemet. Och därefter räknas ju varje liksom, match tre poängare, målskillnad och inbördes allt så här som vanligt. Så att det blir som ett ligasystem. Baserat på vilka de mött då. Och sen så när ligan, alla matcher är kvar, färdigspelare i ligan, så går topp 8 direkt vidare till slutspelsfasen. Och sen resterande plats 9-24 ska slåss om de sista 8 platserna till 16-delsfinalerna.
Har man med sig då sina poäng man har tagit sen innan?
Ja.
Eller har du chans om du har 0 poäng och är på plats 24 i det här playoff? Alltså det sista laget. Alltså
plats... Förmodligen möter 9-24. Är jag inte riktigt säker på det?
Ja, det har jag inte hittat information om. Hur det liksom plats 9-24 delas upp, vilka de möter exakt. Om det är så som i typ hockey, att, den, att de får välja kanske de 8 första.
Vad roligt dem, på något sätt. Eller om... Man, att om man får välja motstånd. Ja, när klubben ska gå ut med så här, vi har valt.
Ja, exakt. Eller om plats 9 får automatiskt plats 24 eftersom de är lägst och de är högst. Och de slåss, de spelar i playoff-match dubbelmöte för att komma med i slutspelet. Resterande lag som inte lyckas slås in åker ut direkt. Så de hamnar inte i någon Europa League eller Conference League. Och sen de sista då, plats 25-36 åker ut direkt från ligasystemet. Så att då är det över med CS-slutspel. Men det blir i alla fall, alla är garanterade de här 8 matcherna i gruppspelet. Och sen klarar du inte det så är du ute liksom. Och därefter är det ett helt vanligt slutspel som gäller. Som vi är vana vid att se idag liksom. Dubbelmöte fram till finalen. Mm. Sen final på neutral mark liksom.
Men kan man då kan man ändå möta, engelska lag kan möta varandra till exempel, eller italienska lag kan möta varandra direkt en åttonde, eller spelar, finns de parametrarna fortfarande kvar?
Bra
fråga. Det kanske inte framgått helt heller.
Nej,
jag ska inte ställa allt för svåra frågor.
Nej, det har inte kommit i de första artiklarna, de här små detaljerna.
Vad känner ni då om det här formatet?
Alltså som jag var inne på innan, så här, har det inte varit de roligaste åttondelarna nu. Så att det känns som en förändring. Det är en bra timing att det förändras någonting till nästa år. Sen är det alltid såklart en grej att sia om det inför och en gång att uppleva det. Men de här playoff-mötena mellan placering 9-24 känns som de kan vara väldigt roliga. Att det står jävligt mycket på spel tidigt i turneringen innan man ens kommer till en åttondelsfinal. Att det kan stå mellan typ Milan och Tottenham och att ens gå vidare. För att de slutade utanför topp 8. Liksom. Det känns som de matcherna kan ju leva upp till någonting stort direkt liksom, att det verkligen...
öppnar upp mer för en skräll, för det är ju bara de 8 bästa lagen som går direkt till en åttondel. Sen vet man ju att ett dubbelmöte i ett gruppspel är ju inte samma sak som ett dubbelmöte i ett playoff. Alltså där pratar vi, får ett bra resultat på hemmaplanen, går kriga till den på bortaplanen, då blir det ju liksom, det kan ju bli förlängning och straffar. Så där i en sån match vet man ju att även de bästa lagen darrar lite mer än när det är liksom en gruppspelsmatch. Så på det sättet så ser man väl fram emot det, att det öppnar upp lite mer skrällar. Så jag ställer mig inte helt emot det nya upplägget. För att gruppspelen är ju rätt tråkiga ibland. Så är det ju bara.
Ja, ja exakt. Jag så här, det kanske inte blir så mycket mer nerv ändå på något sätt. Men jag tycker ändå det är lite kul. Med någon förändring. Det känns väldigt nytt där med en stor tabell med alla europeiska lag. Nu möts ju inte alla och det är inte som en säsong. Men jag vet, ja, jag välkomnar ändå det här.
Och sen
innan man liksom, man får väl utvärdera efter när man sitter om ett år när man har upplevt det faktiskt. Så.
Och sen ändå att man har kvar slutspelet. Så att det är inte helt förändrat.
Nej, exakt. Det känns väl ändå inte som att det är så många som är så kritiska till det.
Ändå. Nej, inte än vad jag hört.
Nej, men alltså vadå, varför ska, alltså de lite, vi säger då, de lite mindre klubbarna, de får ju extra matcher, det är extra inkomster, det är extra matcher på hemmaplan där storlag kommer på besök, så det är ju mycket, mycket pengar inblandat i det här också, så Det är väl vissa, man kommer väl höra liksom, och nu kommer Klopp inte vara kvar, men man kommer väl höra vissa sådana tränare som kommer att klaga på att det blir lite mer matcher och sådär, men
det är standard.
Det är standard.
Men sen så bara förtydliga med att det gäller ju även Europa League och Conference League också, samma system. Sen tror jag det var just Conference League, så är det 6 möten istället för 8. Det var den där skillnaden typ. Annars ser det likadant ut.
Mm. Någonting för oss att lära oss om. För
spelar väl våra lag i stenkoll.
Ja, men exakt, men ja. Jag tänkte Chelsea innan.
Ja, vi har på, exakt. Ja. Eventuellt Conference League.
Nej, hey, United. Då håller du väl på alla engelska lag där ute. För ju bättre ranking England får, så kommer ju den där femte platsen tilldelas England. Den är just nu i Italien och Tyskland, va?
Ja, de är favoriter.
Så du, det är ju bara att du håller på Liverpool.
Ja, men det har jag sagt. Och att jag vill att de går långt i Europa.
Det är West Ham, Aston Villa, Brighton, Liverpool, Brighton är kvar, Arsenal är kvar.
Ja, jag hejar.
Ja,
för alla.
Ja, ja.
Liverpool, Sparta Prag ikväll.
Ja, som jag ska sitta bänkad.
Gnugga B11.
Nunez och bästa vänner kanske får spela.
Va?
Nunez adepter kanske får spela.
Ja, hans bästa polare, roommates.
Så är det.
Ja.
Vi måste väl ändå kanske toucha det som utspelade sig i Sheffield i måndags.
Är det Bramall Lane?
Ändå, så är det.
Mm.
Det är Sheffield Wednesday som spelar på Hillsborough.
Okej. Okay.
Mm. Men det var en slakt av Guds nåde.
Ja, första 45 vet jag inte. Alltså det var bara ett lag på plan. Minst sagt. Det var liksom skrattretande. Både hur dåliga Sheffield var, men också hur bra Asen var på att bara trilla igenom gång på gång på gång. Det var liksom 3 passningar. Sen var det målchans. Och det jag liksom tänkte på när jag såg matchen, det var också att det var inte så att de tog det lugnt när det öppnade upp sig för skott. Utan det var ett sånt stenhårt, välplacerat skott ner i hörnet med. Så att jag kan inte skylla mycket på målvakten i den här matchen. För att när de väl, alltså det var ju 100% avslut så fort de fick chansen. Jag tror det var så här XG tråkigt att prata om, men efter när det stod upp 3-4-0 så hade de knappt över 1 avslut. Så de tog ju vara på varenda liten millimeter de fick också.
Ja, allt gick i mål.
Fy, alltså det var nästan så att jag inte kunde titta på det. Alltså. Fan, vad dåliga de är. Alltså du vet, så här helt jävla uppgivet. Att, du vet, när Liverpool vann 9-0 mot Bournemouth, då var Bournemouth, alltså de var inte ens nära lika dåliga som Sheffield var här. Det, alltså... Och då vann ändå Liverpool med 9-0. Mm. Men Bournemouth var inte så här dåliga som Sheffield var. Det här är det sjukaste jag sett. De är så dåliga. Det är som att, alltså så här, jag vet inte, det är så jävla tröttsamt att prata liksom om hjärta och krig och så här. Men alltså det var ju som att, vad fan pysslar de med alltså?
Och då trodde man ändå typ när tränaren Chris Wilde kom tillbaka till liksom sin klubb som han liksom tagit upp från ingenstans till högsta divisionen. Att det kanske skulle komma tillbaka lite mer hjärta i den klubben, att de börjar kriga för poängen och stänger ihop och gör sig svåra liksom. Men det var ju helt öppna spel liksom, när Saka kan backa förbi sin ytterback samtidigt som han är sjuk.
Ja,
då, han var då sjuk. Undrar man, ja, då undrar man hur, vad är det för jävla vänsterback som står där ute liksom. Ja, så att hade han varit frisk så hade det väl blivit 9-0 paus kanske.
Mm. Ja, nej, men det är ändå lite intressant. Vi var inne på det, jag tror det var när Petter var här med Luton, att det på något sätt kanske blivit lite av säsongens överraskning. Och det var ju de som man bara pratade om inför säsongen och efter de första omgångarna, vilken slag på sig det kommer vara. Nu är de ligger ju också under strecket, och alla 3 nykomlingar ligger ju där under strecket. Mm. Och det finns väl ändå ganska mycket kanske som talar för att det är de 3 som kommer åka ur. Men Sheffield United, ja, de är dåliga. De är riktigt,
Luton
riktigt
måste ju vara riktigt förbannade på Everton också. Först har 10 poäng bort. Och de bara, yes, vi är på säker mark. Sen får de tillbaka 6, vilket gör att de nu är nere i skiten igen.
Ja, precis. Det är ju också, tycker jag, så här. Det finns säkert, man är inte så insatt i hela den juridiska delen och allting kring det. Men varför straffa om det fortfarande finns chans att man ska kunna få tillbaka poäng? Det känns ju som att det också, det förändrar ju om för väldigt många lag. Och såklart för Everton själva.
Mm.
Att det kan, ja, att inte på något sätt att man inte då kunde landa i det typ av poäng då, eller inte göra att processen på något sätt kan skötas. Så när det bestäms vad som ska ske med avdraget, då är det det som gäller.
Mm. Mm.
Jag vet inte, kan han, någon annan kliva in och överklaga tillbaka, så plötsligt så har Everton tappat de här poängen, ja, igen.
Luton skickar in en lilla ja, överklaga.
Alltså jag får ju lite Greklands vibbar av det här, för där kan de ju dra av poäng och sen ge tillbaks poäng också mitt under säsong. Och man är så här, det här är så jävla grekiskt. För det har hänt ibland att ett visst storlag kanske missar ett slutspel i Grekland. Så får de tillbaka 3 poäng. Och helt plötsligt så ligger de på 6:e plats då. Och tar det där slutspelet. Och man tänker så här, där är Grekland. Och så börjar man bara så här, men vad fan händer här då? Men det först är det 10 poäng och sen kanske 6. Och sen landar det i 3. Och sen blir det 9. Men alltså, det är inte bara jobbigt för Everton. Det är jobbigt för de lagen så här runt omkring här också. Typ som ett Luton. Alltså så här... fan, vad kommer hända med, men fan, får de 5 poäng till här Everton, men då är de på 20, så sen ska man ju vinna sina egna matcher. Luton har förlorat 5 matcher i rad, så de har inte superform, men jag håller med dig Victor, alltså ta ett jävla beslut, håll er vid det beslutet, och fan, alltså jag vet inte, så här hålla på att ändra och bara, nej men nu har vi hittat en annan grej här, de ska få 1 poäng till, alltså i så fall så här, straffar de nästa säsong. Förstår vad jag menar? Att det blir så här, ja, nu kom vi fram till här att ni borde ha -10 till. Men då får ni starta med det, antingen i Championship eller Premier League.
Men den är också dock jobbig.
Ja, det var ju för det då... Leicester och Leeds och så 15 klagade på allihopa. För att hade de fått det förra säsongen, då hade något av de lagen klarat sig.
Ja.
Och Everton åkte ut och nu är de i Championship. Och förmodligen kommer de inte tillbaka, men det blir ändå konstigt när det kommer i efterhand också.
Mm. Men det är alltså så att det finns 4 lag som gjort fler mål på Bramall Lane den här säsongen än Sheffield United.
Ja, 2024
på sitt, va? På sitt egna... Ja, 2024 blir det. Ja. Jag tänkte väl också när jag läste det. Det kan ju inte stämma. Ja, i år då.
Ja.
Men det ser väl ändå någonting.
Ja, det är galet. Sheffield är mäktat med 2. Vad ligger på en stadig delad 5:e placering alltså, typ, eller någonting?
Skicka ut dem bara.
Galet.
Du vet så här, när man lirar korpenturneringar och det sista laget drar sig ur... Och så skriver man av alla de poängen och målen. Och man gör det med Sheffield bara. Bara dra er ur ligan här och nu. Så stryker vi alla de poängen. Eller? Det känns ju som en jävla rättvis bedömning. Alltså vad fan. Så jävla mycket plusmål folk hämtar på.
Ja.
Målskillnadshistoria, du vet. Och så bara fan, vi mötte Sheffield när de var taggade, du, första 3 omgångarna.
Ja.
När man klev in i omgången.
Vill ni veta vad
28 här?
Chelsea hade i XG när de mötte Sheffield hemma här i december.
Säkert lågt.
Ja, det var under 1.
Ja.
Säg någonting om någonting.
Ja, verkligen.
Anfallstrojkan i Chelsea.
Mm. Men vi har ju ändå... Det ska ju spelas som vanligt Premier League i helgen, men sen kommer det bli lite uppdelat ju framöver. Det ska blandas med FA Cup och Premier League och sådär. Men det händer ju grejer i helgen.
Mm.
Vi har att göra med en seriefinal. Det var ju seriefinal för inte så länge sedan, men nu har ju tabellen ritats om lite.
Mm.
Så nu är det ju alltså City och Liverpool som ska mötas.
Mm.
Och... ja, alltså vad snabbt det går också från att den här cupfinalen var, det fanns inga spelare och sådär, och att nu Liverpool kommer att tappa här i ligan och sådär, så löser man den här segern på övertid. Salah tillbaks, Szoboszlai byter sig in redan nu i matchen som har varit och så vidare.
Ja, men det är ju Alisson missar, Trent, Jota, Curtis Jones, Matip sen länge då, och sen Gravenberch. Det är de som missar. Klopp bekräftar ju lite här att Salah är tillbaka redan ikväll mot Sparta Prag i Europa League. Men att han eventuellt kan få minuter där, men att man på grund av det intensiva spelschemat här så kommer man vara väldigt försiktig när det kommer just till Salah och vissa andra spelare. Men... det är ju en jävla god nyhet att Salah, han bekräftar i alla fall att minuter mot City lär Salah göra.
Mm.
Så får vi se hur många minuter han gör här mot Sparta Prag. Jag känner ju så här, alltså spela med så B-betonat lag, så reservbetonat lag du kan ikväll mot Sparta Prag. För att jag tycker ändå att man...
Är det borta ikväll?
Det är borta ikväll. Mm. Jag tycker ändå att man kan göra ett resultat. Och å andra sidan så startar du de bästa på Anfield nästa vecka, så bör du kunna slakta.
Ja.
Bara vila så många du kan. Men det viktigaste är ju liksom att man har ett så bra lag som möjligt på pappret mot Manchester City i seriefinalen i helgen. Så, ja.
Men Pep har alltså bara vunnit en gång på Anfield.
Ja, coronasäsongen 4-1. Han har väl, det är väl två
vill du lägga gjorda till coronasäsongen för att det inte riktigt räknas, tänker du då?
Vi vann ju då.
Jag tänkte säga, ska man säga samma sak? Jag hade bara hoppats att du skulle säga det, för då hade man bara kunnat slå tillbaka.
Nej, men det,
och ni vann ligan
då. Det är när jag har lyssnat. Alltså man har ju lyssnat, Michael Richard var väl inne på det, att sa liksom att Peps seger på Anfield är den enda gången där det inte var publik där. Och sen, ja, vi behöver inte ha den diskussionen om stämningen på Anfield, men det är klart att det gör skillnad. Såklart. Men så historiskt sett fördel Liverpool, truppmässigt sett skulle jag säga stor fördel City då, som i princip bara har liksom Grealish out, och de andra, alltså inte bara, alltså de börjar komma igång rejält. Alltså vi pratar om Phil Foden som ser ut som, fan vet jag, Prime. Alltså vad ska man säga? Alltså, killen,
säg något nu.
Nej, men alltså det är fan alltså. Men alltså det är kul för Foden, för att jag tror att vi pratade i en annan podd om att så här, vilka spelare behöver bevisa i år att de verkligen tillhör den absoluta toppklassen. Och då nämnde jag Phil Foden som är så här, att han alltid går runt och så här, bra 5-6 matcher, gör 2-3 dåliga, bänkas av Pep, och sen gör han 5-6 briljanta matcher. Men att alltså i år växlar han faktiskt upp och har liksom har blivit, alltså han är ju en av ligans bästa spelare alltså för tillfället. Han är ju liksom, alltså jag tror fan att Pep kritar ner hans namn först av alla på det där jävla pappret. Så jävla bra han är. Och kanske att KDBs frånvaro i början var en jävla fördel för Foden. Att han verkligen axlade den rollen, att liksom att han klev in och levererade när KDB var out. Och det var ju Rodri delvis som var borta då också liksom. Så alltså truppläget ser ju bra ut liksom. Och Alvarez fick ju göra mål nu i Champions League, så han är tillbaks i målprotokollet. Haaland gjorde ett, såg ni hans mål? En jävla bjässe där alltså mot,
gjorde ett Mbappé-mål.
Ja, men du vet, han håller undan två,
vinklar upp mot bottre, stänger det först.
Ja,
och Mbappé gjorde också ett sånt mål i förrgår. Så firar han ju, älskar hans målgest. Han springer med handen liksom invecklad mot sig för att han visar att öppna upp i bottre, stänger det först. Som han också vill göra patentskydda väl.
Ja, sina målgester. Den också.
Ja, jag antar det.
Ja.
Men jag tänkte fråga om Foden är världsklass eller inte.
Ja, för tillfället så är han ju det. Skulle jag säga.
Ja, Pep sa väl att han är Premier Leagues bästa spelare.
Ja, men Pep, alltså, Pep. Jag är inte trött på den där jäveln. Va? Han säger vad han vill säga. Varje gång han förlorar en match, Pep, då ska han bara hylla en annan spelare i motståndarlag. Har ni tänkt på det? Till förlora mot Spurs. Och bara, Kulusevski is so good. Man bara, prata om ditt eget jävla lag och varför ni torskade istället. Men det är klart att han ska hylla Foden nu. Det är klart att han ska lyfta han ännu mer. Jag förstår. Han, alltså, psykologiskt är ju kanske Pep bland de bästa i hela världen. Inte bara taktiskt. Alltså rent psykologiskt. Är han vet exakt vilka han ska hylla och när och så vidare. Men ja, intressant jävla seriefinal. Eller nog goda jävla nyheter att Salah är tillbaka. Så förhoppningsvis så har Pep bara en seger mot Liverpool på Anfield även efter den här.
Det kan, alltså det är ju förmodligen, det är ju faktiskt sista gången vi får se Klopp versus Pep i liga, i Premier League. Med Liverpool och City. Det är en era som
finns bara en chans i en FA Cup-final, va?
Ja. Eller ja, FA Cup-match.
Så se till
att, men i ligan är det sista gången de möts.
Så är det ju. Jag kollade bara, jag gick in här på Come On och kollade oddsen. City är ändå odds favoriter.
Ja, men det ska de ju.
Men det är jämnt. 2,25. Liverpool står i 2,92.
Det är Liverpool just... hatar inte heller att kalla sig själva för underdogs. Liksom slår ju underläge.
Jo, men Kalle.
Ja, men det är alltid så.
Jo, jag vet.
Det var likadant i Feliga-kuppinalen rent... när jag hade gjort några
ja, men plan, sluta. Liksom. Rent truppmässigt nu. Håller du inte själv?
Jo, det är klart att jag gör det. Men det är er hemmaplan. Ni har inte torskat den någonsin förutom ett pandemiår. Liksom, så att det, du gillar att vända lite till din egna fördel ibland.
Ja, men inte... fan, gör inte det då.
Nej, så är det väl.
Men de har något att skylla på om man
torskar.
Du förstår
vad jag menar.
Jag förstår exakt. Ja. Men en häftig match såklart. En fin söndag. Börjar ju med Aston Villa och Tottenham också, som ska bli superintressant. För
ja, det står ju mellan dem om fjärdeplaceringen. Ja, där.
Det blir väl en seriefinal för fjärdeplatsen då.
Exakt.
Och Tottenham senast tog ju den där segern mot Crystal Palace till slut.
Son tillbaks där. Ja. Gör mål.
Timo Werner gör mål. Jag tyckte han var så jävla usel fram till målet.
Ja, men du efterfrågade ju att Maddison och Son skulle steppa upp förra torsdagen. Mm. Son verkar ju lyssna i alla fall. Nu är det bara Maddison kvar.
Ja, men Maddison slog ju assisten till Romero, så han gör ju det han ska göra. Ja. Han gör ju en assist. Men här gäller det ju...
Så med dem tillbaks kanske de kan peta ner Villa. Vi får se.
Ja, men jag tror att det här är en av de viktigaste matcherna hittills på året för Spurs. Och alltså Aston Villa som hade gått trögt ett litet tag har ju 3 raka segrar nu. Och en Ollie Watkins i megaform.
Såg du hans 2-0 mål där på frisparksvarianten?
Ja.
Touchen och avslutet.
Det är alltså
så jävla
bra faktiskt. Ja, förutom, ja, men det är den matchen jag verkligen ser fram emot i helgen då. Förutom då Liverpool City. Sen är det så här... Måndagsmatchen.
Kommer ångesten.
Ja, men alltså.
Kommer VM-ordet. Måndagsmatch igen alltså. Chelsea spelar mycket måndagar.
Det gjorde vi inte senast. Var det lördag mot Brentford.
Ja, men 2-2. Ändå generellt sådär tycker jag.
Ja, kanske.
Kanske.
Lilla spaningen.
Liten spaning.
Ja, men där får vi. Torsch, där får vi känna på det tror jag.
Ja, du tror det.
Isak sänker oss.
Mm. Men jag satte min drive. Häromdagen, alltså Google Drive.
Jag tror du vill säga golf nu.
Ja, nej, ja, golfsäsongen är snart här. Nej, men, och där har jag, eftersom att jag brukar göra innehållet till ett program som heter Eurotalk. Och förut så sparade jag alla körscheman vecka efter vecka. Så gick jag in på skoj, nu är vi tillbaka alltså på våren 2021 här. Så gick jag in på vecka 10, alltså den här veckan. Vad som hade hänt den helgen.
Våren 2021.
Ja, men och det är ganska kul, för då hade det precis den gången helgen då. Det hade spelats ett Manchester Derby.
Oj, sjukt.
På Etihad. Och det var Manchester United vann med 2-0. Och det var den tredje raka segern på Etihad för Man United. Och då hade City kommit till den matchen med 21 raka matcher. Liksom en vinststreak som United bröt. Chelsea hade spelat mot Liverpool. Slagit Liverpool med 1-0.
Så
ja.
Mount målskytt va?
Och det var ju när Tuchel hade tagit över.
Mount målskytt va?
Ja, det kanske det var. Jag kommer inte ihåg. Men då står det i alla fall så här. Låg 9 när Tuchel tog över. Nu 4. Obesegrade 10 matcher. 12 gjorda, 2 insläppta.
Kan de ta Champions League?
Apropå, och Tuchel-effekten.
Ja, exakt.
Liverpool.
Fan vad det var bra på den tiden.
Hade den helgen hemma spelat mot Fulham. Precis. Och det var alltså då 0-1 förlust mot Fulham.
Mm.
Det var den 6:e raka förlusten på Anfield. Mm. Och då hade jag skrivit, då hade jag också skrivit så här: vad ska man göra för att få någon vändning på det här? Kommer man missa Champions League? Vad händer i höst? Ska Klopp kunna motivera samma trupp eller behövs en stor rensning?
Ja, sjukt. Vad mycket som har hänt sen dess.
Ja, verkligen. Herregud. Tottenham hade spöat Crystal Palace med 4-1. Det var Bale och Kane som hade show.
Ja, det var sjukt. Just det, när han var inlånad där.
2021 är vi här. Våren 2021. Typ det här datumet.
När Bale var inrollad i Spurs. Jag kommer ihåg att jag såg den matchen.
Ja, verkligen. Jag kan också bara flicka in då från den här tiden för 3 år sedan. Så hade precis den här helgen som hade varit. Då hade Steven Gerrard blivit ligamästare med Rangers.
Mm.
Rangers första ligatitel på 10 år. Så,
det var då det var lite snack om han skulle ta
att
över.
Han skulle bli efterträdaren då efter en Klopp som hade, de hade skrivit kontrakt var samma år eller vad då. Det var,
mycket har hänt. Så höll i någon Sociedads B-lag typ.
Just det.
Leicester spelade Premier League då. Kom 5:a. Var det.
Mm.
Nu leder de Championship. Det svänger där också.
Everton såg väl ut som Everton gör.
Ja, precis.
Och Burnley klackade långt till Everton.
Vet du vilka som åkte ut i året? Bam.
Burnley.
Sheffield United kom sist.
Ja, men ni ser, det man bara kan säga då med hela det här att det svänger fort i fotbollen.
Ja,
sen är ju det ändå, konstanterna är väl de samma, lite så. De lagen som är i topp nu var väl ändå de bra lagen. Men ändå, här var det ju kanske, jag minns inte exakt nu, de är inne i sämre perioder. Som Liverpool var sådär. Men det är intressant det där ändå. Och det är också intressant med hela supporterskapet. Hur man bara... Hur det är som färskvara.
Mm.
Hur galna alla är en och dagen. Och så är det bra den andra. Och den ska sparkas och den ska gå. Så.
Mm. Ja, exakt. Alltid ska något hända. Liksom. För att det var lugn och ro.
Så är det ju. Och då innan vi avslutar så vill jag också rikta ett stort, stort grattis till Jordan Pickford som fyller 30 idag. Och det fick mig, när jag såg det så fick det mig att bara gå in. Jag började tänka på alltså 93-generationen generellt av alla fotbollsspelare. Och jag vet inte, först tänkte jag så här, är det en dålig årgång. Sen gick, jag har gått in på transfermarkt här.
Okej, okay, ni är väl 93 va?
Exakt, så jag, här är det också alla som är för 93 som är egentligen alltså rankade efter market value.
Mm.
Och det på något sätt så är det väl ändå typ de bästa då. Den årgången, det får man väl ändå krasst kunna säga.
Mm.
Så man läser upp topp 10 spelarna. Så då är det alltså Harry Kane, Ederson, Lukaku, Oblak, Fabinho, Rydiger, Varane, Dybala, Partey, Di Lorenzo.
Inget superår.
Jag vet inte, är det en bra generation spelare? Superår.
Bra målvaktsår.
Det var ett par överskattade namn där.
Ja, det är ju ingen... Ja.
Di Lorenzo tar sig in på en topp 10-lista är ju på market value, men...
Ja, precis.
Det säger väl det är en att det är svagt. Men vilket år var det? Sorry.
Det här är 93 nu. År.
Ja.
Men jag menar, går man på 92-orna då? Vi ska inte gå igenom alla, men jag tänkte bara ta bara den topp 10 där. Då har vi alltså Salah, Son, Neymar, Ter Stegen, Courtois, Alisson, Casemiro, Alaba, Martinez, Verratti.
Mm, det är lite skillnad.
Det är ändå lite skillnad.
Ja,
det är lite skillnad. Det får man faktiskt lov att säga.
95 är bra. Jag tror 96 är dåligt igen faktiskt. Ja. Viktor.
Mm. Stort lycka till då till er i helgen och på måndag.
Tack.
Hoppas alla ni som lyssnar, hoppas det går dåligt för er alla. Ja, det hoppas jag faktiskt er också.
Ja.
Och lyssna på Big Six på måndag igen med Jesper och Björn. Ha det bra. Hej då!
Hej! Ooh.